الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا. Vi fortsätter att gå igenom Kitab Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi. Och i förra lektionen så talade vi om generositet, givmildhet, vikten av att dela med sig i islam, att vara givmild och att inte vara snål. Taib. Och författaren säger här i kapitel 61, Bab an-Nahi anil bukhli wash-shuh. Kapitlet om förbudet av att vara snål och girig. Yani, och det här finner vi ofta som vi har talat om att islam uppmuntrar till det goda och varnar för dess motsats. Är det inte så? Islam uppmuntrar till givmildhet. Och då varnar islam för vad? Snålhet. Ja. Islam uppmuntrar till att dela med sig, att ge av sig själv. Och då förbjuder islam från girighet. Så att vi finner hela tiden detta. Och alhamdulillah finns det bevis på allt. Och snålhet är någonting väldigt dåligt och negativt i islam. Och han nämner ulema som Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah att al-bukhl är att man håller tillbaka det man är skyldig att ge och det som man borde ge. Al-bukhl, snålhet, definitionen är att man håller tillbaka, man vägrar att ge det som man är skyldig att ge och det som man borde ge. Du kommer med en påse med 10 brödbitar och du går förbi en fattig broder som inte har mat och han säger snälla kan jag få en brödbit, du säger nej jag har redan betalat zakat, så går du därifrån. Nej, det är inte passande, eller hur? Det kanske inte är wajib, men du borde ha gett honom. Varför inte ge honom? Du har 10 brödbitar, ge honom en, du har 9 kvar, eller hur? Så det är snålhet. Så snålhet är att inte ge det man är skyldig till. Som zakat. Man ger inte sin familj det de behöver. De behöver mat, de behöver kläder och säger nej, jag ska inte handla. Och han slösar pengar på andra saker. Eller sparar sina pengar på banken och hans familj lider. Då är man snål. Och så har vi shuh. Shuh är steget värre. Vi har snålhet och så har vi girighet. Girighet, den som är girig, han har den snåles egenskaper. Plus att utöver det så vill han ha det som andra har. Inte bara att han inte betalar zakat, sadaqa, utan han är girig och till alla medel så vill han ha det som andra människor har. Även om det är på bekostnad av någonting haram. För honom finns inga gränser. Och det är bara pengar som räknas. Och därför säger de att den girige, det inte frågan om att han saknar pengar. Utan det är en ondska som finns inom honom. Även om han skulle få hela dunja i guld så skulle han inte bli av med den här egenskapen. Så att det är inte frågan om att han saknar pengar. Utan det är en ondska som finns inom honom. Som han måste bearbeta och försöka bli av med. Som alla andra dåliga egenskaper i islam. Taib. Nah. Så författaren kommer då här att tala om förbudet från att vara snål och att vara girig. Och vi söker skydd hos Allah från girighet. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam brukade söka skydd hos Allah från girighet. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl. Och Allah, jag söker skydd hos dig från snålhet. Och vi nämnde också hadithen där profeten alayhi salatu wassalam sa: ni kommer inte finna mig bara, så nämnde han 3 egenskaper. Är det någon som minns dem? Ni kommer aldrig finna mig bara snål, feg, lugnaktig. Thumma la tajidunani bakhilan, kaddaban, aw kadiban och jabban. Ni kommer aldrig finna mig ha dessa 3 egenskaper. Så vi söker Allahs skydd från dessa onda och dåliga egenskaper. Författaren nämner bevis från Koranen och det är surat al-Layl där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanyassiruhu lil usra." Vad beträffar den som är snål och stagna och känner sig självtillräcklig, och han förnekar det goda, för honom kommer vi att underlätta det svåra. Och då han faller kommer hans pengar inte gynna honom. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala efter att han har nämnt de goda. Men saddaqa bil husna, men a'ta wa attaqa. De som har givit, de som fruktat Allah, de som tror på nästa liv, att Allah kommer att underlätta för dem det goda. Och så kommer här de onda, de som är snåla. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا. Bakhila, han är snål. Han ger inte det han ska ge. وَاسْتَغْنَا, han känner sig själv tillräcklig. Och vissa säger här att han tror att han inte är i behov av Allahs hjälp. أَعُوذُ بِاللَّهِ. En egenskap som finns hos kuffar. Att vi behöver inte Gud eller liknande saker. Taib. Så han är snål och känner sig själv tillräcklig och oberoende. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا. Och han förnekar al-husna, och det kan här betyda nästa liv. Det kan betyda Allah subhanahu wa ta'alas belöning, paradiset. Och det kan betyda generellt vad islam har kommit med. Så han förnekar. Vad är hans belöning för detta? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. För honom kommer vi att underlätta det svåra. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att göra saker och ting svårt för honom i det här livet. Och de pengarna som han var snål med, som han inte ville betala och dela med sig, vad kommer att hända med dem på domedagen? Kommer de att hjälpa honom? Nej. Allah säger, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ. Den dagen han går under, den dagen han ska falla i helvetet, kommer hans pengar inte att hjälpa honom. Det här är en viktig sak att tänka på, bröder. Folk är snåla. Till vilken nytta? Pengarna som du ger, vi sa det är de enda som du har kvar. De du har investerat, de som kommer att gynna dig. Pengarna du har kvar, vad kommer de att gynna dig den dagen du dör? Och speciellt om du var snål med dessa pengar, då kommer de vara ett straff för dig i nästa liv. Och kommer inte gynna dig det minsta inför Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren nämner sen här också versen från surat al-Taghabun, där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Att den som skonas från sin egen girighet, det är de som har fått framgång. Så första versen handlade om snålhet och hur snålhet och otro och förnekelse gör att människan förlorar både detta liv och nästa liv. Och här säger Allah om girighet, att den som skyddas och skonats från sin egen girighet är den som kommer att få framgång. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Det här är någonting stort, mina bröder och systrar. Att man skyddas från sin egen girighet. Att Allah håller denna onda egenskap borta från dig. Nej. Och haditherna, så säger här Nawawi, vi har nämnt en samling hadither i ämnet. Och en av de haditherna som han nämner i kapitlet är hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa. Sa ni sallallahu alaihi wasallam? Ashay bi shay yudkar. Det är också värt att nämna. Vi talar om snålhet. Vad är den som inte säger sallallahu alaihi wasallam? Snål, han är bakhil. Al-bakhil man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayhi. Den snåla är den som hör mitt namn nämnas och inte sänder salat över mig. Och det är man verkligen snål. Vi talar inte om att ge pengar eller kläder eller mat. Att säga sallallahu alaihi wasallam, om du inte ens klarar av detta, Allah musta'an, då har du stora problem. Finns en till person som också är snål. Den som är snål med vad? Att ge salam. Namn. Den snålaste människan är den som inte sprider salam. Också balash, gratis. Assalamu alaikum. ما شاء الله تحية الإسلام تية حسنات ليدرة الشالك مال المسلمة ليدرة الإيمان ليدرة الجنة من إسا لا ما في إني السلام سلام روكس سنول السنول بشون روكس دان سمينته vill dela med sig av sin kunskap. Han tänker att min kunskap är min. Och jag ska inte ge den till någon annan. Det är också bakhi. Na'udhu billahi min al-bukhl. Så tänk på detta. När ni hör profetens namn nämnas så ska ni säga sallallahu alaihi wasallam. Okej? Vad får man för belöning om man säger sallallahu alaihi wasallam? Är det någon som vet? Tio vad? I gengäld, Allah sänder 10 salam över dig. Yani Allah ger dig rahma och förlåtelse 10 gånger. Taib. Någonting mer. Allah höjer dig 10 nivåer. Och Allah suddar bort 10 synder från dig. Och varenda gång du säger sallallahu alaihi wasallam så finns det speciella änglar Allah har skapat. Vars enda uppgift är att förmedla din salam till profeten alaihi salatu wassalam. Så han hör ditt namn. Att Abdul Wadud sa sallallahu alaihi wasallam till dig. Subhanallah. Det är en sharaf, någonting nobelt. Att ditt namn yani, sägs till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och då kommer han inshallah känna igen dig på domedagen. Att det var den mannen som ständigt brukade sända salatu wassalam över mig. Och det finns massa belöningar i att säga alaihi salatu wassalam. Och det kommer vi själva tala om på tisdagslektionen som kommer denna tisdag. Taib. Så hadithen, åter tillbaka hadith Jabir radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ittaqu al-dhulm fa inna al-dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah. Akta er för orättvisa. För sannoliken så är orättvisa ett mörker på domedagen. Och var akta er för girighet. För det var girighet som fick dem innan er att gå under. Det fick dem att spilla varandras blod och att tillåta de saker som var förbjudna. Och denna hadith finns i muslim. Så här säger profeten alaihi salatu wassalam ittaqu dhulm. Akta er för orättvisa. Var inte orättvisa på något sätt. För orättvisa kommer att vara ett mörker på domedagen. Dhulumat. Dhulm kan vara att man gör dhulm mot sig själv. Hur gör man dhulm mot sig själv? Hur förtrycker man sig själv? Genom att göra haram. När man gör haram så gör man orättvisa mot sig själv. Nej, man utsätter sig själv för Allahs vrede. Kanske Allahs straff och tar dig själv bort från Allahs rahma, vilket är någonting som du bara tar skada av. Man kan göra dhulm jämt emot andra människor. I vad? Förtrycka dem. Tre saker brukar vi nämna. Va? Det är tre saker. Hajjat al-wada'. Vad sa profeten alaihi wasallam? Ala wa inna dima'akum وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَابَكُمْ. De här tre. Sannoliken så är ert blod, eran heder och eran egendom haram. Ni är heliga. Ni får inte förtrycka varandra i dessa. Man får inte skada en muslim. Man får inte dräpa en muslim. Orättvist. Du får inte ta hans pengar. Orättvist. Och du får inte kränka hans heder på något sätt. Så att kränka en muslim med dessa tre är dhulm. Tayyib. Vilken är den värsta dhulm? Shirk. Okej. Vad är bevis på det? Inna shirka la dhulmun azim. Allah säger att shirk, att dyrka någonting vid Allahs sida, är sannoliken det största orätt. Det värsta som en människa kan göra. Att dyrka någonting vid Allahs sida. Så orättvisa kommer att vara ett mörker på domedagen. Och vi muslimer ska hålla oss borta från orättvisa. Så att vi inshallah möter Allah utan att ha yani, förtryckt människor i detta liv. För Allah, du kommer att få så mycket problem på domedagen. Om det är synder mellan dig och Allah, alhamdulillah, du kan göra toba. Men du gör orättvisa mot folk. Folk försvinner, folk dör. Hur ska du be dessa människor om förlåtelse? Det går inte, eller hur? Så att göra upp med folk, ge tillbaka det ni har tagit orättvist, förtryck inte folk, be folk om förlåtelse om ni har behandlat dem orättvist, så att ni inshallah möter Allah fria från att ha förtryckt andra människor. Tayyib. Och så säger Rasul alayhi salat wa salam, wattaqu ash-shuh, och akta er för girighet. För sannoliken så fick girighet dem innan er att gå under. Yani det fick dem att döda varandra. Det fick dem att bryta släktbanden. Och det fick dem att tillåta de saker Allah har gjort haram. Yani deras girighet gjorde att de började, vad kan man säga, kompromissa och dra ut på halal och haram i religionen. Är det inte så? Allah förbjöd till exempel för Bani Israel fettet från självdöda djur. De använde det till vissa saker. Man kunde använda det till att tända lampor, smörja in båtar och liknande. Alla gjorde det haram. Så vad gjorde de för någonting? De smälte det och gjorde det flytande och sålde det. Är det någon skillnad? Du får inte sälja det i fast form, men de smälte det och sålde det i flytande form. Blir det halal? Nej. De fick inte fiska på lördagar. Men deras girighet gjorde vad? De kunde inte låta bli. Så de lägger fiskenätet på fredagkvällen i havet och tar upp det på söndag morgon. Har man då inte fiskat på lördag? Man har fiskat på lördag. Eller hur? Så att, och det fick de att döda varandra. Fick de att döda sina egna profeter. Inte bara varandra, döda sina profeter. Subhanallah. Så det fick de att gå under. Så vi muslimer ska inte falla in i den här girigheten. Utan vi har talat om vikten av att ha zuhud. Att förstå sig på värdet av detta liv. Att det här livet är inte värt någonting med nästa liv. Att vi inte ska sälja vår religion för någonting världsligt. Wallahi, allt på dunya är inte värt din religion. Inte värt en procent av din religion. Så vi muslimer ska inte låta oss luras av detta. Utan, alhamdulillah, vi håller oss till det som är halal. Och vi nöjer oss med det goda som Allah azza wa jal har givit oss. Vi går vidare till nästa kapitel som är liknande detta. Och det är Bab al-Ithar wa al-Muwasa. Kapitlet om al-Ithar och al-Muwasa. Al-Ithar är att ge företräde. Det är att ge företräde. Taib. Och al-Muwasa är samverkan och att dela med sig. Att vara kooperativ, att dela med sig, samverka och låta andra ta del av det som man har. Taib. Al-Ithar är en av de högsta formerna av givmildhet. Om inte den högsta som finns överhuvudtaget. Vi ska ge exempel på Al-Ithar. Du har käkat lunch idag. Du är hungrig nu. Du går till centrum, ska köpa en pizza till exempel. Du köper din pizza och när du kommer ut så kommer en fattig person och säger: snälla, jag har inte ätit på hela dagen. Och du har inga mer pengar, du kan inte köpa en ny pizza. Men vad gör du för någonting? Du ger personen pizza. Du vill ha den, du är jättehungrig. Men du ger den till någon annan. Det här är al-ithar. Du ger från det som du själv vill ha. Det är lätt att ge saker man inte vill ha. Ja, det är klädinsamling, man tar fram sina gamla trasiga kläder, man ger bort dem. Det finns ingen som helst svårighet i detta nästan, eller hur? Det är vad? Mellan att slänga dem eller skänka dem. Det är inte svårt, eller hur? Att ge bort sin mat som man inte vill ha, det är inte svårt, eller hur? Men att ge från det man tycker om, där kommer testet. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ni kommer inte att nå fromhet tills ni skänker från det som ni älskar. Inte bara skänker, utan skänker från det ni tycker om. Det som ni vill ha, det ska ni skänka. Och vem var det? Var det Abu Talha? När den här versen kom ner. Han kommer till Rasulullah alayhi salatu wassalam. Han säger: ja, Rasulullah, Allah säger att vi kommer inte nå fromhet. Vi kommer inte nå taqwa, birr, tills vi skänker från det vi älskar. Det finns en trädgård, den ligger mitt framför profetens moské alaihissalatu wassalam, med sött vatten, palmträd. Det är den käraste saken jag äger. Jag ger den där du vill att man ska ge den. Yani fi sabilillah, ta den ja Rasulullah. Det mest älskade saken hos mig, ta den. Han ville direkt praktisera versen, subhanallah. Så det här är en ithar, att ge från det som man älskar. Och det är ett test. Och därför kallas också sadaqa, för sadaqa på grund av vad? Det kommer från ordet sidq. Yani tasdiqan, det är ett bevis på din iman. Och sadaqatu burhan, som profeten sa alaihi wasallam. Sadaqa är ett bevis. Ett bevis på vad? Ett bevis på att du sätter din tillit till Allah. Att du ger, för du vet att Allah kommer att belöna dig. Allah kommer att gengälda och ersätta det som du ger. Men det som är snål inte ger, är ett bevis på vad? Att han har svag iman. Om han ens har någon iman överhuvudtaget. Så sadaqa är ett bevis på att man har stark iman. Därför finner man, vem var de mest generösa människorna av sahaba? De är starkast iman, eller hur? Abu Bakr gav bort allt han hade. As-Siddiq. Umar radiallahu anhu gav bort hälften av det han hade. Och så vidare. De var så generösa. För de hade den starkaste och bästa iman. Författaren nämner vers 9 från surat al-Hashr. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Att de ger, eller de ger företräde. عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, yani i saker som de själva vill ha. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا, i saker som de själva är i behov av. I saker som de behöver. Men de ger av dessa saker. Och jag tänkte, författaren nämner en till vers, men han nämner sen en hadith som är sabab al-nuzul, en orsak till varför Allah Azza wa Jalla sänder ner den här versen. Och det är, som Sheikh ibn Uthaymin säger, en hadith som är azim och ajib. En hadith som är mäktig. Och den en hadith som man förundras över. Taib. Och den hadith där vi förstår och lär oss dygden av en ansar. De som tog emot al-muhajiruna i Medina. De sahaba som bodde i Medina och öppnade sina hem. Öppnade sina fickor, sina plånböcker för sina bröder från al-muhajirin. Och var beredda att ge dem allt de behövde. Till och med om det var saker som de själva tyckte om. Han nämner här hadith Abi Huraira radiallahu anhu. Där han säger att en man kommer till profeten alaihi salatu wassalam och han säger inni majhud. Jag är, vad kan man säga, hungrig, fattig, stransat, pank. Jag har ingenting. Jag är stort behov. Så profeten alaihi salatu wassalam skickar ett bud hem till sin familj, sina fruar, för att kolla om de har någonting att bjuda den här mannen på. Och då så säger hans fru وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِ إِلَّا مَا. Vad svarar hans fru radiyallahu anha? Vid honom som sänt dig med sanningen, vi har ingenting annat än vatten hemma. Vi har ingenting annat än vatten hemma. Och han skickar sen till nästa fru och hon svarar samma sak. Vid honom som sänt dig med sanningen, vi har bara vatten hemma. Tills de går till alla hans hus. 9 hus. Ingen mat i någon av profetens hus alaihi salatu wassalam. Bara vatten. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, vem ska ta emot den här personen? Vem ska bjuda den här personen ikväll? Jag kan inte. Vem av er kan bjuda den här personen ikväll? Och en man från Ansar, han säger, jag, ja Rasulullah. Och då gick de till hans fantallaka bihi ila rahlihi. De tog mannen med hans häst och de går hem till mannen. Och den här mannen säger till sin fru att ära Rasulullahs gäst. Vi måste ära Rasulullahs gäst. Taib. Och han säger till sin fru, har vi någonting hemma? Hon säger nej, vi har bara barnens mat. Yani måltid som räcker för att mätta barnen. Inte ens dig och mig, utan bara barnens mat. Och då så säger mannen att yani gör barnen upptagna, distrahera barnen. Och sen är det tid för Isha, lägg dem så att de somnar. Yani så att de blir upptagna och sen är det tid att sova, lägg dem utan att de får mat. Så gästen kommer in på kvällen då för att äta. Så mannen släcker lamporna i huset och sätter sig med sin fru i en annan del av rummet och låtsas äta. Det är mörkt. Gästen ser inte och han sitter där borta och låtsas äta med sin fru. Han låtsas äta med sin fru. Och mannen sitter och äter maten. Och på morgonen därpå så går mannen till profeten alaihi salatu wassalam och han säger att Allah är förundrad över hur ni tog hand om eran gäst igår kväll. Subhanallah. Och den här hadith finns i Bukhari Muslim. Och det är en väldigt mäktig hadith. Kolla här. Ett, vi lär oss att profeten alaihi salatu wassalam levde väldigt simpelt. Om han ville skulle han inte kunna få berg av guld. Wallah. Han lyfte sina händer och gör dua. Och han har berg av guld framför sig. Men han valde inte detta liv, han valde nästa liv. Han levde simpelt, eller hur? Allahumma la isha illa isha al-akhira. Som han sa att, ja Allah, det finns inget liv förutom nästa liv. Kolla hans hem. Den bästa människan som gått på jorden, den mest älskade människan till Allah. Vad hade han för mat i sitt hem? Vatten. 9 stycken hushåll. Bara vatten. Subhanallah. Så vad gör han? Profeten Muhammad al-Islam säger inte nej till folk. Utan han säger, vem kan ta hand om den här gästen? Och han nämner Sheikh Ibn Uthaymin till exempel. Att den här hadithen bevisar att det här är något tillåtet. Att om du får en gäst, det kommer en gäst till staden. Och du ska ta hand om honom. Men att du inte har tid. Du är upptagen. Eller du har inte råd. Eller någonting. Så kan du fråga någon annan att ta hand om gästen. Han är hemma hos dig 2 dagar. En dag har du inte tid. Du säger, brorsan, kan du ta hand om gästen? Kan du bjuda honom på mat ikväll till exempel? Att det här är tillåtet i islam. Det finns ingen klander på detta. Man kan inte säga att du tar hand om din gäst. Utan alltså, det är inshallah inget problem med detta. Så mannen säger, ja, ja Rasulullah. Jag tar hand om din gäst. Och när de kommer hem. Han säger inte till sin fru, vi har en gäst. Utan han säger vad? Vi har profetens gäst. Trots att han har redan överlämnat honom. Vi har profetens gäst. Vi måste ta hand om honom. Och då nämner hon att hon bara har vad? Har vi någonting hemma? Och då säger också Sheikh Uthaymin, det indikerar på att, eller Sheikh Abdelazad, det indikerar på att de, han typ visste att de nästan inte hade någonting hemma. De levde väldigt simpelt. Men ändå så tog han emot den här gästen. För en person som har skafferi är fullt. Han kommer inte hem till sin fru och säger, har vi mat hemma? Eller hur? Han vet att vi har mat hemma. Men trots att han visste att de hade det svårt, han tog på sig att ta hand om gästen. Det finner vi också hur generösa de var. Och vad hade de hemma då? De hade mat till sina barn. Ja, de hade mat till sina egna barn. Och han säger, ja, ni lek med barnen, gör dem upptagna. Sen när de är trötta, lägg dem hungriga, utan mat. Och sen så serverar de barnens mat till gästen. Och han får äta. Men här gör de också någonting. Och det är att de sätter sig och låtsas äta i andra delen av huset eller rummet. Varför? För att om de säger till gästen, ja, här är all mat vi har. Våra barn går och lägger sig hungriga. Hur kommer gästen att känna sig? Han kommer känna sig jättetaskig, eller hur? De får säga, nej, det är bra tack. Eller vi delar på maten. Eller någonting sånt, eller hur? Han kommer känna sig som en börda. Så för att inte genera gästen så gör han på det här sättet. Och det är också en lärdom som Sheikh Uthaymin nämner. Att det är så man ska göra med sina gäster. Du ska aldrig genera din gäst. Han ska känna sig bekväm. Han ska inte känna sig som en börda. Även om han kanske är det på något sätt. Så Jenny, visar du den bästa av sidor att du är glad att ta emot honom. Du är, Jenny, varsågod, bjuder på mat och så vidare. Och alhamdulillah. Allting är enkelt, allting är bra och så vidare. Så att han inshallah känner sig bekväm. Taib. Och mashallah, de går då och lägger sig hungriga. Och på morgonen så sänder Allah Azza wa Jalla ner den här versen. Den här versen som vi nämnde från surat al-Hashr. وَيُغْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. att de ger från sig själva. De ger företräde till andra i de saker de själva vill ha, även om det innebär deras egen förlust. Någonting som de behöver eller tycker om. Så här förstår ni Al-Ithar. Det är ett riktigt exempel på Al-Ithar. Att han ger sin familjs mat till en gäst. Taib. Na. Men Sheikh Uthaymeen nämner också att Al-Ithar ska inte heller gå till överdrift. Att man ger av någonting som man är skyldig att ge. Yani, du har exakt pengar till hyran till exempel. Och en person kommer och säger fattig, jag har skuld på 5000. Och du tänker, ah, jag ska praktisera Al-Ithar. Och du ger honom 5000 kronor. Och du har inga pengar till hyran. Är det här tillåtet i islam? Det är inte tillåtet i islam. Du får inte försumma dina skyldigheter på det här sättet. Förstår du? Utan dina skyldigheter kommer först. Betala hyran, mätta dina barn och din fru och så vidare. Är ni? Generellt. Sen kan det finnas undantag att man kanske gör så här med en måltid en kväll eller någonting sånt. Några gånger ibland. Det är helt okej. Men att man liksom ger bort allt man har och sen har man inte råd att betala hyran och ens familj svälter och så vidare. Nej. Det är inte det som menas med Ithar. Taib. Han nämner också Sheikh bin Uthaymeen att när det kommer till goda gärningar så säger många av ulema att man ska inte heller göra Ithar. Till exempel vi ska be Isha. Och du mashallah har paxat en plats i första raden. Okej? Okay? Och jag kommer bakom dig. Och du säger, ah, varsågod, ta min plats. Ja? Varsågod, ta min plats. Han säger, det här ska man inte göra. Det här ska, varför? För att vi ska tävla till det goda. Vi ska tävla med varandra i det goda. Och nu har du vunnit. Du har satt dig på den första raden. Det finns hög belöning. Och du tar ett steg bak. Du ska inte göra så. Utan där ska du tävla. Taib. Men han säger, det kan finnas vissa undantag. Till exempel, du har tagit den här platsen och din pappa kommer. Och om du inte ger platsen till honom kommer det väcka hårda känslor. Problem i hemmet och så vidare. Självklart, varsågod och så vidare. Eller du har tagit platsen bakom imamen. Och en annan hafid av Koranen kommer. Som brukar rätta imamen. Och de ska egentligen stå bakom imamen. Ändå finns det en orsak att ge honom platsen, förstår ni? Men det här att man liksom låter bli att göra någonting gott och ge det till någon annan. Nej. Tävla i det goda. Okej? Okay? Så där ska man också undvika en ithar. Taib. Nah. Den andra versen som författaren nämner är versen från surat al-insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Att de skänker mat trots deras egna behov. Eller ala hubbi. De gillar maten. Så ger de bort den till fattiga, faderlösa och de som är fångar eller slavar. Yani, vad? Allah nämner här. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَمْ عَلَى حُبِّ. De har mat som de gillar. De tycker om den, de vill ha den. Men de ger ändå bort den. Till fattiga, föräldralösa barn, folk som är slavade och fångar och så vidare. Så det är samma sak här har vi. Al-Ithar. Att de ger från det som de tycker om. Det finns också en berättelse som berättas i tafsir. Det var Abdullah bin Umar. Han var sjuk en gång. Och han ville ha vindruvor. Han hade lite pengar. Han skickade sin tjänare att köpa vindruvor i stan. Och han kommer med ett fat med vindruvor. Och precis när han ska äta knackar det på dörren. Och vem är det? En tiggare. Så vad gör Abdullah bin Umar? Vad tror ni han gör? Han ger bort allting. Han ville ha dem, men smilla. Att man ger från de saker som man håller kärt. Och dessa människor får jättestor belöning. Allah subhanahu wa ta'ala säger i versen efter: innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Vi matar er bara för Allahs skull. Och vi väntar ingen gengåva eller tack från er. Vi vill inte ha någon belöning eller att ni ska tacka oss eller betala oss tillbaka, utan vi matar er för Allahs skull. Och här nämner subhanallah en jätteviktig punkt, Ibn Taymiyyah. att när man ger pengar eller mat eller kläder till en fattig, ska du aldrig vilja ha någonting tillbaka från personen. Aldrig. Inte ens dua. Och det är ett jättevanligt misstag som många gör. Att de, varsågod, 100 kronor, gör dua för mig. Nej. Ingenting. Bismillah, för Allahs skull. Du vill inte ha shukura. Du vill inte ha någon jaza. Om han gör dua för dig, alhamdulillah. Men förvänta dig ingenting tillbaka. Taib. Och baserat på den här versen använder också vissa ulema på det här att man inte ska ge sadaqa i ändamål av att få någonting tillbaka och så vidare. Gärna köpa mat i välgörande syfte och så vidare. Men frågan är, det finns lite olika åsikter, men i alla fall generellt. Sadaqa, bismillah, för Allahs skull. Utan att vänta sig någonting tillbaka. Ja. Författaren nämner sen några hadither i detta kapitel. Den första hadithen efter den som vi nämnde, det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att mat för två räcker till tre och mat för tre räcker till fyra. Bukhari Muslim. Och i Sahih Muslim från Jabir, från profeten alaihi salatu wassalam, så sa han: mat för en räcker för två, mat för två räcker för fyra, mat för fyra räcker för åtta. Ja. Vad har de här hadithen med generositet att göra? Att man ska vara givmild. Man ska inte tänka att mashallah, du beställde din pizza, det är en måltid. Och din kompis kommer, han är hungrig. Du säger nej, det här är min mat, det är min måltid, jag behöver så här många proteiner, bla bla bla. Ja? Ja. Säg varsågod, bismillah. Alltid. Mat för en räcker för två. Vem sa det här? Sa jag detta? Nej, profeten sa detta, alaihi salatu wasalam. Och det han säger, det är sant, eller hur? Så om han säger att mat för en räcker för två, alltså, bismillah, då är det sant. Du beställer mat för två och det kommer två kompisar. Varsågod, bismillah. Vi delar på maten. Beställer mat för fyra, det kommer fyra kompisar. Bismillah, varsågod. Vi delar på maten. Eller hur? Och subhanallah, vad har nämnts? Att när man gör på det här sättet, maten blir välsignad. Profeten Muhammad a.s. sa, den mest älskade maten till Allah är den med mest händer. Det är den som mest folk äter tillsammans. Taib. Och yadu Allah med al-jama'a. Allahs hand är med al-jama'a. Och en gång så kom en sahabi till Rasul alaihi salatu wassalam och han säger: ja Rasulullah, vi äter och vi blir hungriga. Det är ett problem. Jag äter och jag blir hungrig. Efter en eller två timmar är jag hungrig igen. Är det ett problem som vissa av er har? Ja, ni äter 4-5 gånger om dagen. Och då så sa han: äter ni tillsammans eller själva? Så han sa: vi äter själva. Han sa: ät tillsammans och nämn Allahs namn och Allah kommer att välsigna maten. Förstår ni? Så vill man ha baraka i maten, dela maten. Dela med sig. Inshallah, det blir khair och baraka. Är det inte så? Så man ska vara generös och man ska vara givmild. Och det är också en väldigt viktig egenskap, fin egenskap som finns, mashallah, hos vissa muslimer. Att han kan inte äta själv framför folk. Det går inte, det finns inte i hans värld. Han köper en Snickers. Han är med sin kompis och säger: varsågod, ta halv. Han måste. Yani, det går inte att jag äter den själv och jag säger inte ta fadda. Jag köper en flaska vatten, ta fadda. Eller hur? Yani, det ska vara naturligt. Det kom en sheikh hit. Han berättade att han var hos några bröder i Europa. Han säger: jag blev förvånad. De går och köper mat tillsammans. En person äter, den andra äter inte. Ingen säger ta fadda, ingen säger varsågod, ingen säger inte. Han säger: vad är det för någonting? Han säger: jag var tvungen att säga till dem. Ja, ni måste säga varsågod, smaka och så vidare. Det går inte, du är muslim. Du bara sitter och äter för dig själv. Och Allah, jag ska berätta en sak. När jag var liten, innan jag blev muslim, när jag var 13, 14, 15. Jag minns fortfarande hur generösa mina arabiska kompisar var. När jag gick hem till dem, då kommer alltid bröd, mat, alltid, alltid mat. Om man äter tillsammans, subhanallah, generositet. Så går du hem till kanske svenska kompisarna. Han säger: vänta, jag ska gå och äta. Han har mustang. Men det sätter sig. Jag minns alla de här generösa. Alltid. Jag minns som han om inte ens praktiserande. Han köper en banan, han ger mig halva banan. Han köper en snickers, han ger mig halva snickers. Som han har. För det finns hos araberna. Du ska vara generös, du ska dela med dig. Kommer till restaurangen, jag betalar. De nästan bråkar av vem som ska betala, eller hur? Så att det är en fin egenskap. Dela med sig. Det är gratis. Barash, känner ni sig? Varsågod. Även om det är kuffar, dela med dig. Inshallah. Det är dawa, ger en bra bild av islam. Han berättar sen hadith Abu Sa'id radiyallahu anhu. Där han säger att då vi var tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam på en resa. Så kommer en man på sitt riddjur och han började kolla till höger och vänster. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, den av er som har ett extra djur ska dela med sig till den som inte har ett djur. Och den av er som har extra mat ska ge till den som inte har mat. Och han nämnde andra saker. Och sen så sa sahabi att vi ansåg det vara vår plikt efter detta att ge från det som vi hade över. Och denna hadith är sin muslim. Genom mannen kommer in bland sahaba och han kollar till höger och vänster. Och då kopplar profeten Ali Islam att han vill ha någonting. Det är någonting han inte har. Och då säger profeten Ali Islam till sahaba, den som har extra ska ge. Har du extra häst eller kamel, ge till den som inte har. Har du extra mat, ge till den som inte har. Har du extra kläder, ge till den som inte har. Och det här är subhanallah. Tänk om vi muslimer skulle praktisera detta idag. Skulle vi ha miljontals svältande muslimer i Afrika, i Yemen, i Syrien och så vidare. Ja, wallahi. Många av oss lever i sånt överflöd. Är det inte så? Vi kastar mat, vi kastar kläder. Vi har 10 par skor per person, jag vet inte vad. Är det inte så? Alhamdulillah, yani vi har khair, dela med oss om vi kan. Och inshallah då kommer vi att jämna ut och ta bort den här fattigdomen som finns bland muslimer. Han nämner också 2 haditer till, vi tar dem inshallah. Han berättar från Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhu att en kvinna kom till Rasulullah alayhi salatu wassalam och han hade vad kan man säga, vävt eller stickat eller virkat ett klädesplagg som profeten Ali Islam skulle ha som izar. Han skulle ha det som höftskynke. Taib. Och då så kommer hon. Och hon har gjort den här själv. Och hon ger den till profeten alaihi salatu wassalam. Och det sägs i hadithen. Och han var i behov av den. Han var i behov av den. Muhtajan ilayh. Och så kommer profeten ut alaihi salatu wassalam. Och han har på sig den här nya izar. Och då så säger en person att låt mig ha dessa kläder, vad fina de är, eller ge mig de här kläderna, vad fina de är. Och då så säger profeten ja, alaihi salatu wassalam. Och sen sätter han sig och sen så går han hem, viker kläderna och skickar det till personen som ville ha dem. Och då säger folk till den här personen som ville ha kläderna, han säger yani, profeten skulle behöva dessa kläder, alaihi salatu wassalam, han var behov av dem. Och så kommer du och frågar. Och du vet att han inte säger nej om en person frågar. Och då så säger den här mannen, wallahi, jag bad inte om kläderna för att ha dem på mig, utan jag bad om dem för att linda in min kropp med dem när jag dör. Ja, och den här hadithen är Bukhari. Så kolla här, en kvinna jobbar och syr eller virkar och väver och liksom tröttar ut sig för att ge den här presenten till profeten alaihi salatu wassalam. Som han är i behov av. Som vi sa, han har lite mycket. Och första gången han sätter på sig kläderna. Han tar emot dem. Och han nämner också ulema att det också får sunna att ta emot gåvor. Inte säga nej till gåvor. Om någon har kommit med en gåva, ta emot gåvan. Och gengälda eller tacka för gåvan. Det är sunna. Så han tog emot gåvan. Klädde sig med gåvan. Och en man säger direkt. Och vilka fina kläder. Kan inte jag få dem? Subhanallah. Och profeten Ali satt och slam efter att ta vik i kläderna, skickar dem till mannen. Och folk klandrar honom, säger, vad håller du på med? Du vet att profeten är i behov av kläderna, Ali satt och slam. Och han säger inte nej till folk. Det är taskigt att du ens frågar. Och då säger han att jag vill inte ha dem på mig, utan jag vill ha att man lindar in mig med dessa kläder när jag dör. Men i alla fall här finner vi vad? El-ithar. Kommer ni ihåg det ordet? El-ithar, vad? Att du ger från det du tycker om. Och det som du själv behöver. طيب نعم. وسيستا حديثا في داغنس كابيتل اي حديث ابي موسى رضي الله عنه ده سيرت رسول الله عليه الصلاه والسلام سير ام الاشعريين سواء الفولك من عربنا اتوم دوم لف deras mat började ta slut. Och de inte hade mat i familjen eller barnen i Medina. Så brukade de samla varandras mat. I en thob, på en tygbit. Och sen delade de den bland varandra. Bainahum, fi inahin wahid, bisawiyya. De delade ut maten rättvist. Och så sa han, fahum minni wa ana minhum. Fahum minni. De ansar, de är från mig och jag är från dem. Yani, de är en del av mig, jag är en del av dem. Och denna hadith finns också i Bukhari Muslim. Här finner vi också en förträfflighet som finns hos el ansar, som vi sa. Att de hade den här egenskapen att dela med sig, att vara generösa, inte bara snål, egoistisk. Utan om maten började ta slut i Medina, vissa hushåll var fattiga, så samlade man maten. Man samlade maten tillsammans och folk kom med skål eller någonting och alla fick lika mycket. Det var inte någonting de var tvungna att göra, men det var någonting de gjorde från hjärtat. Att de var så generösa. Att de gjorde på det här sättet, mashallah. Att man ger till de som inte har. Och återigen, tänk om vi muslimer skulle praktisera sån här etik. Yani, ingen skulle vara fattig på jorden, eller hur? Vi skulle yani, utplåna fattigdomen och alla skulle vara yani, ha det bra. Är det inte så? Allah musta'an. Och sen säger han att jag är från Ansar och de är från mig. Yani han, alayhi salatu wassalam, prisade Ansar. Naam. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.